Vildmarken podcast. För dig som älskar jakt, fiske och friluftsliv.
Förra veckan drog vargjakten igång, något som alltid engagerar. Gunnar Glasen är rovdjursansvarig och jaktvårdskonsulent på Svenska Jägarförbundet och har i många år arbetat för en fungerande viltförvaltning. Nu har han tagit plats framför vår poddmick. Välkommen hit Gunnar.
Tack så mycket.
Hur mår du idag?
Bara bra. Det är skönt att kanske slippa 23 graders minus och sitta på vargpass.
Ja, välkommen in i värmen. Du har hunnit titta dig omkring lite. Jaja. Vad fick du för intryck?
Ja, ser trevligt ut. Hoppas ni får igång det här och får igång en bra verksamhet.
Ja. Skjutbion tyvärr renoveras just idag när du kom. Hur är ditt skytte? Är du fullad som...
Nej, jag skäms. Jag skjuter alldeles för lite egentligen. Så ja. Att, ni får bjuda tillbaka på någon dag här.
Absolut. När jag ringde dig senast så var det på jaktens första dag och du svarades viskandes ute på pass. Förlåt för dålig timing.
Ja, det var ingen fara. Eftersom jag är både jaktledig och medieansvarig så har jag telefonen igång hela tiden. Så ja. Att det blir inte så mycket jakt egentligen för en egen del. Det är mest att åka runt och hålla kommunikation med jaktdeltagarna.
Ja. Hur har veckan varit? De bästa förutsättningarna förstått med kylan och så eller?
Man kan säga att det kunde ju vara värre. Det kunde ju vara barmark. Ja. Men tyvärr kom det ju ett regnväder dagarna före och sen hade vi hoppats på att vi skulle få lite nysnö till på nyårsdagen. Men tyvärr kom det ingenting i vårt område så att vi inte haft optimala förhållanden. Men vi har ändå skjutit två vargar så det har väl gått hyfsat. Sen har vi haft tyvärr då ett par bomskott också så vi egentligen borde vi haft fler.
Mm. Vad hoppas ni på framöver?
Vi hoppas på nysnö och lite mildare kanske. Minus 23 är lite kallt när man ska sitta ut en hel dag.
Mm. Vi kommer in på det mer sen. Vi brukar alltid fråga våra gäster hur de kom in på jakten. Och jag har ju läst på om dig och hört andra intervjuer och så vidare. Och precis som i många andra fall så var det med familjemedlemmar, eller hur?
Jajamän, min pappa jagade, han var kanske framförallt fågeljägare. Sen har jag min pappas morbror också ivrig jägare. Han var faktiskt mest stövarjägare egentligen. Så att, jag började egentligen som småviltjägare kan man säga. Och, jag var med pappa från 6-7 års åldern och sen så började jag själv jaga vid 15 och hade väl licens vid 16. Man fick ju det tidigare på den tiden.
Har du något första sånt där minne som har etsat sig fast lite extra?
Det finns ju många minnen, men jag kommer ihåg den första duan när jag sköt utanför Väse. En motskott i dike, den kommer jag faktiskt ihåg. Mm.
Den kan du spela upp i minnet om du vill.
Jajamän, det kan jag göra. Sen var väl det, kan man säga, det var väl den första lagliga. Sen hade man, som på den tiden, med luftgevär och lite gråsparvar och sånt på sitt samvete. Men det var den första liksom på riktig jakt. Mm.
Var du, fastnade du direkt eller har du varit ett intresse?
Jag har jagat väldigt mycket hela tiden. Så att jag har aldrig haft någon paus i frågan. Inte.
Nej. Jobbat länge i branschen nu och jag såg lite kuriosa att det är inte varenda dag man hör att ett besök hos Arbetsförmedlingen leder en in på yrkesbanan. Men visst var det så för dig?
Jajamän, det var faktiskt så att jag var mellan två jobb. Jag hade jobbat åt min far och hade en sommar inte jobb och hamnade så småningom på Arbetsförmedlingen. Och då frågade den här arbetsförmedlaren mig vad jag tycker är kul. Ja, jakt och fiske.
Mm.
Och då sa hon, ja, men det kanske finns något inom det. Och så hittade hon att det fanns något som heter viltmästarutbildningen på Östermalma. Och på just den det. Vägen är det.
Mm.
Sen var det ju en krokig väg dit. Men jag fick ju då söka praktikplats. Det var ju inte enkelt när man inte hade någon egentliga kontakter. Men gick ett år gratis på dåvarande Värmlands läns jaktvårdsförbund. Så småningom hamnade jag på Grimsö i Skottland och på fasanprojekt. Så att, och så småningom då kom jag in på viltmästarutbildningen. Så på den vägen är det.
Berätta om Östermalma. För det har ju varit länge varit en institution. Så.
Ja, man har ju haft viltmästarutbildningen sen, om jag inte minns fel, tidigt 50-tal. Och sen hade man då, i början hade man utbildningar varje år. Sen var det var tredje år.
Mm.
Och jag gick då 1985. Viltmästarutbildningen hade... Då på den tiden kan jag säga det var ett år i utbildning och sen, men då hade man ju då egentligen den praktiska delen som var i medel 3 år före det.
Mm. Så att, hur kunde en dag se ut och vad tog du främst med dig?
Alltså på viltmästarutbildningen var ju framförallt teoretisk utbildning så att den praktiska delen var ju då under praktiktiden. Det är lite omvänt när man egentligen går praktik före man ens vet om man kommer in på utbildningen.
Okej, okay. Ja. Och jag såg en lite rolig historia att när du var praktikant så var du med på allra första vargmötet i Sysslebäck 1983.
Stämmer
det? Har jag gått min läxa där?
Du är väl påläst. Den 14 mars 1983 var jag på det allra första vargmötet. Jag Det var i storlek som 300-400 personer i lokalen, förbannade nordvärmlänningar, för nu hade första paret etablerat sig. Så.
Okay.
Några veckor senare så föddes sen den första kullen då, som är upphov till den vargstam vi har idag.
Ja. Minns du vad som sades?
Ja, det som de allra flesta kanske kommer ihåg var att efter att Naturvårdsverket, för det var tre representanter för Naturvårdsverket på podiet, så pressades av NVT till att svara på när kan vi få jakt på varg. Och då svarade de, när vi har 10 vargar i Sverige, då kan vi nog börja jaga. Mm. Och riktigt så blev det inte.
Riktigt så blev det inte. Hur är situationen nu för de som inte kan så mycket om de här frågorna? Kan du dra lite vargsituationen?
Ja, vargstam, de sista 2 åren har vi legat runt 450 vargar. Hur det ser ut i vinter vet vi inte än, när inventeringen pågår som bäst. Målsättningen från regeringen, från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har ju faktiskt varit att sänka vargstammen. Så de jakter som vi hade förra året med en tilldelning på 75 och i år på 36, de syftar faktiskt till att sänka vargstammen något. Mm. Sen, som du säkert vet, så finns det ju ett väldigt tydligt politisk vilja idag från nuvarande regering om att vargstammen ska sänkas ytterligare. Och det pågår ju ett arbete där Naturvårdsverket egentligen har ett regeringsuppdrag då, för att titta på det som kallas referensvärde eller miniminivå, framtida miniminivå för vargstammen, där riksdagen tog 2013 ett beslut om 170-270 vargar och att man vill tillbaka till det intervallet. Mm. Och har man också uttryckt i den nedre delen av det intervallet.
Rent personligen, tycker du att man börjar hitta nivån, eller vad vill du se det som är insatt som får i de här frågorna?
Så det är en svår fråga när du frågar mig vad jag tycker personligen, för alltså vargen är ju väldigt problematisk. Mm. Så att jag, precis som alla andra, så tycker jag ju inte om att ha varg på min jaktmark, och jag har haft den de sista 10-15 åren. Sen lever vi ju i en verklighet där, kan man säga, det är inte modernt att utrota viltarter, vilket innebär att vi kommer att ha varg i Sverige, och frågan är bara hur vi ska kunna motivera så få som möjligt. Mm. Och om du frågar mig vad jag tror om framtiden, så tror jag kanske att skulle vi komma ner till 300 vargar, så har det gått ganska bra. Vi har trots allt en EU-kommission och risk för att hamna i domstol som alltid ligger som är vilande över våra axlar. Vilket innebär att jag är inte säker på att det är helt realistiskt att komma ner till 170 som man pratar om. Men jag tror att vi kan sänka vargstammen från de 450 vi har idag. Det tror jag är realistiskt. Mm. Sen hoppas jag givetvis att man kan komma lägre.
Och den här frågan engagerar ständigt. Det märks inte minst i diverse kommentarsfält på sociala medier och så vidare. Du som jobbat med det här så länge, varför tror du att det river upp så mycket känslor och åsikter?
Jag vet egentligen inte varför vargen har fått en, vill säga, plats att bli en symbolart för naturvårdsarbete som den har idag i mångt och mycket. Men det är kanske för att den är ju stor som den är intressant. Man kan säga att det finns ju många arter som har det betydligt tuffare både i Sverige och på EU-nivå och i världen. Mm. Som skulle gärna förtjäna större uppmärksamhet. Så på många sätt tycker jag kanske att vargen skäl även plats för annat naturvårdsarbete. Men det kan vara att en stinkpadda kanske inte är lika intressant och attraherar inte lika på samma sätt som vargen gör. Så att
är det för att den är liksom en symbol?
Man har gjort det till en symbol. Jag tycker kanske inte att det är den bästa, för det går ju faktiskt väldigt bra för vargen egentligen i hela världen idag. Mm.
Och det ska vi nämna, det sa jag inte i presentationen, men du är även ordförande i FIS, rovdjursgrupp. För de som inte är bekanta med FIS, ska vi ta det?
Det är vår, kan vi säga, samarbetsorganisation för europeiska jägarorganisationer där Jägarförbundet är med. Då.
Precis. Och hur går snacket internationellt i de här frågorna?
Det intressanta är ju att problematiken när det gäller varg är på många sätt densamma. Samtidigt är det så att i vissa länder så är vargen ett mindre problem än björnproblematiken. Exempelvis i Rumänien pratar man mera björn, samma sak i Bulgarien. Så att grunden samma typ av problematik, men från ett jägarperspektiv diskuterar man ofta mer björn än varg i en del länder runt om i Europa.
Mm. Och det vill jag gärna ta upp, alltså hur du kom in i den här branschen? Rovdjursfrågor och så vidare. För jag förstod att det var lite av en slump, eller? Det var inte ett val som du...
Nej, jag jobbar ju först... när jag började som jaktvårdskonsulent 1986 så började jag i Örebro. Jag hade ett vikt där på 1,5 år och därefter hamnade jag, jobbade jag 5 år i Dalarna. Mm. Och det kan man säga att det var ju precis när björnfrågan var intressant. Alltså man började diskutera om man skulle få björnjakt. Och så småningom kom lodjursjakten in och lodjursinventeringar. Som jag också började jobba med efter jag flyttade tillbaka 92 till Värmland, hem till Värmland här då. Och det var egentligen det att jag intresserade mig för frågorna var väl egentligen beroende på att det var den tiden som gjorde att frågan blev aktuell och jag fick den på mitt bord på något sätt och sen har jag utvecklat det. Mm. I och med att jag också jobbade på Grimsund i min praktiktid så kände jag många av de forskarna och det har väl också hjälpt till kanske att varför jag har jobbat med rovdjursfrågorna. Och sen kan man säga de sista 20-25 åren så jag har väl varit den som har jobbat mest med rovdjursfrågor på Jägarförbundet. Mm. Och idag har jag ett nationellt ansvar.
Jag vet att du jobbar nära forskare och så vidare. Så beskriv det samarbetet, för du håller dig ständigt ajour.
Ja, och det, man kan väl säga så här, som mycket annat i arbetsliv och annat så är det ju så här, personliga kontakter är kanske viktigare än vad man har för utbildningen och så vidare. Så att i och med att jag då har jobbat på Grimsö och lärt känna många av de här personerna som kanske inte ens då jobbade med rovdjursfrågor när jag var där 83. Utan då var det jobbade med älgfrågor och ekorrar och allt möjligt. Men så småningom också då hamnade i rovdjursfrågorna så har jag ju haft förmånen att ha lätt att ha kontakt med dem. Eftersom jag har en personlig relation till dem. Och det tror jag har hjälpt mig väldigt mycket genom åren.
Och deras kunskap och expertis, hur implementerar du det i ditt uppdrag? För jag vet att du föreläser och så vidare, men kan du inte beskriva det?
Ja, men alltså, jag har ju alltid levt efter den devisen att jag tror det är viktigt att vi försöker hålla oss till fakta. Och det gäller Jägarförbundet i stort. Det är lätt att skrika och vara populist. Mm. Men jag brukar säga att det är lätt att få applåder i den här frågan. Men man ska också kunna leva upp till dem.
Mm. Är det lätt att känslorna tar över?
Det är lätt att känslorna tar över och jag vet att jag kanske var allt mer på senare år och blir allt mer försiktig med just den populistiska uttalanden. Jag försöker uttrycka mig så realistiskt jag någonsin kan. Mm. För att skapa man förväntningar som sen inte kommer att uppfyllas. Så att jag tror att man i längden vinner på att försöka vara realist och ärlig och att inte vara allt för populistisk.
Är det därför som man upplever många politiker och så vidare som ganska knastertorra liksom? Det finns en anledning till att man inte vill...
Ja, jag tror det är anledningen och tyvärr ser vi ju att populismen emellanåt segrar. Men det löser kanske inte problemen och frågorna på sikt.
Nej. Jag har ju själv mycket, mycket band och vänner inom journalistbranschen och de har ju pratat väl om dig här, att du alltid finns där och liksom lyfter de här frågorna på ett schysst och korrekt sätt. Alltså, hur tycker du att media lyfter de här frågorna? För vi märker ju själva att när vi skriver om varg och sådär, siffrorna går ju onekligen upp. Det finns ju ett stort intresse. Är det lätt att göra clickbait av de här frågorna? Eller hur tycker du att media i allmänhet lyfter dem?
Jag tycker att media egentligen har en ganska objektiv bild av det hela. Sen är vi ju lite prinsessor på ärten emellanåt. Vi jägare och givetvis även på andra sidan. Man uppfattar allt som minsta nyans som att man är någonting för eller emot och så vidare. Så att i grunden tycker jag att man har en ganska objektiv bild. Och sen har det väl säga medierapportering exempelvis från vargjakten förändrats väldigt mycket. 2010-2011 var det ju en ren katastrof, liksom det, krigsrubriker. Jag kan nästan fascineras av hur lokalmedia här i Värmland exempelvis. Man räknar bara ner hur många vargar som skjuts i stort sett och det har normaliserats.
Ja, du sa det i en intervju. Berätta vad du menar med det, att det har normaliserats.
Så tillvida att det är inte... Man förväntar sig en vargjakt varje år i Värmland. Media rapporterar liksom från vargjaktstarten och sen följer man den genom veckorna som går att nu har det skjutits en varg, nu har det skjutits en varg till och man skriver att det var en tik 30 kilo eller vad det nu kan vara. Men gör inte någon stor affär av det längre. Det är lite grann som älgjakten. Det tillhör liksom kulturen i Värmland. Vargjakten är på väg att bli lite grann likadan tycker jag. Det tror jag är väldigt bra.
Mm. Och en annan fördel då kanske är aktivisterna. Har de lugnat sig också eller?
Alltså i år har det varit väldigt lugnt. Vi har inte haft aktivister någonstans, vet jag vet. Och om det sen beror på att det var 20 minusgrader eller om det finns andra anledningar, det vet jag inte. Men förra året var det mer aktivitet, men det var ju framförallt då i gränsområdet mot Norge.
Mm.
Och det var ju mycket, väldigt mycket norska aktivister som kom in i Sverige då. Mm. På norsk sida har man ju haft problem även i år.
Mm. Vad brukar hända?
Ja, det är ju allt från att det har gått till tumult, att man ligger och brottas i snön.
Mm.
Som då är det kanske det värsta som har hänt, till att aktivister som fotograferar jägare. Och ska jag komma, vi i jägarkåren, det är ju vanliga människor som bor där ute som har vanliga jobb. Tycker inte alls det är speciellt trevligt när man blir fotograferad och uthängd på sociala medier.
Men ligger ut dem på forum sen eller?
Ja, och det, många, det finns ju många som därför avstår från att vara med på vargjakten.
Mm. Har du personligen fått någon skräckupplevelse så eller?
Nej, jag ska... Alltså,
du känns som en väldigt grundad, trygg person.
Ja, jag kan säga med tanke på att jag ändå är så profilerad i den här frågan och syns så mycket, så jag ändå, tycker jag ändå att det är väldigt lite påhopp jag får. Visst, jag får något elakt vykort så här någon gång och genom åren har jag fått något samtal med hot och så vidare.
Mm.
Men med tanke på hur exponerad jag är, så tycker jag ändå att det är ganska lite.
Mm. Brukar du svara dem också liksom, och försöka förklara varför det behövs?
I den mån det är med namn, så att jag vet vem jag sedan kommunicerar med, så försöker jag absolut göra det. Och det intressanta är att nästan alltid när man gör det så backar de och förvånade över att man svarar.
Mm. Vad brukar du svara? Varför behövs jakten?
Alltså, vargen är och kommer alltid vara en konfliktskapare. Den skiljer sig från många andra arter och rovdjur genom att den potentiellt, ja, den potentiellt skulle kunna vara farlig för människor i och för sig då. Men framförallt att den påverkar sin omgivning så mycket. Tamdjur, bytesdjur och så vidare som vi är intresserade av. Så att det gäller att hitta en balans mellan de här olika intressena egentligen. Så att det, jag tycker att det för mig är det ganska självklart att precis som vi förvaltar älgstammen utifrån kanske skogliga perspektiv, så ska vi förvalta rovdjursstammarna också utifrån de olika önskemål som finns i samhället.
Mm. Och när du tar den i diskussionen så brukar mjukna lite på andra sidan, eller?
Ja, men framförallt kanske att sänka tonläget. Så inte alltid man blir överens om grunderna, men man kanske kan inse att jag kanske inte är någon rovdjurshatare bara för att jag jobbar med rovdjursfrågor på Jägarförbundet.
Nej. Hur trivs du med uppdraget?
Jag tycker det är ganska kul faktiskt. Jag gillar att vara i hetluften och tycker om utmaningar. Försöker alltid ligga steget före. När alla jublar och säger nu har det gått bra, då blir jag liksom rädd. Nu är jävelskap på gång.
Alltid framåt.
Alltid lite framåt. Försöka se vad är nästa steg. Vad är motpartens nästa steg. Vad kommer det bli deras nästa drag.
Mm.
Det tycker jag är kul.
Om du får säga in några år. Vad vill du göra? Vad vill du ska ske i framtiden? Vad har du för visioner?
Alltså, den stora frågan nu är ju egentligen hur EU-kommissionen och vad som kommer att hända på EU-nivå. Det är kanske den viktigaste frågan nu som kommer att förändra möjligtvis rovdjursförvaltningen i Europa. Kanske inte jättemycket i Sverige faktiskt, för att vi tillämpar ju undantagsbestämmelserna på ett sätt som de flesta andra medlemsländer inte gör. Och det är ju därför vi också har liksom legat för hot om att hamna i domstol. Men jag noterar att kommissionen har inte dragit oss inför domstol. Så att det tror jag är den stora. Och skulle det vara så att man sen nedlista vargen från det som kallas från strikt skydd till förvaltningsbar, då skulle mycket av den, vill säga, juridiska problematik som idag finns kring vargjakt och rovdjursjakt generellt underlättas.
Mm.
Och vi skulle kunna formulera ganska tydliga mål för rovdjursstammarna, vilket vi kanske i formell mening inte kan göra idag.
Känns det lite luddigt idag, eller?
Jag tror att om man inte dagligen jobbar med det som jag, så är det nog väldigt svårt att förstå rovdjursförvaltningen överhuvudtaget.
Jag har försökt sätta mig in i det, men det känns som svårt.
Jag tycker inte det är så jättesvårt. Alltså, det man glömmer bort ofta är ju att vargen är trots allt strikt skyddad. Den får inte dödas.
Nej.
Och det gäller även björn och lodjur. Då ska man ju komma ihåg att vi sköt över 600 björnar i Sverige den här säsongen som gick, trots att man egentligen inte får dödas. Och det är klart att på något sätt känns det ju väldigt konstigt att man då har en strikt skyddad art som man jagar på det sättet. Det är rimligt att de ska vara i förvaltningsbar istället.
Jag förstår. Vi ska prata lite om inventering av lodjur. är något som kommer upp ofta när man pratar med dig eller om dig med andra. Och jag vet ju att du har ett väldigt stort intresse för det, och vi ska prata lite BBC och naturfilm och så vidare. Men Lou, jag fascinerar dig, eller?
Lou, jag är fascinerad dig länge. Jag kan säga att vi började egentligen på början på 90-talet här i Värmland med att vi konstaterade att det finns betydligt mer lodjur än man sa officiellt. Vilket ledde till att Jägarförbundet startade inventeringar tillsammans med forskarna. Och man kan bara sammanfatta det med att Naturvårdsverket bedömde att det fanns betydligt färre lodjur än vad det i verkligheten fanns, och vi kunde ju visa det. Men det att jag då har jobbat med lodjur och lodjursinventering sedan tidigt 90-tal har gjort att jag har lärt mig en hel del om lodjur. Och sen i och med att vi fick börja använda viltkameror, jag har ju kunnat via länsstyrelsen och hjälpa länsstyrelsen redan före de blev allmänt lovliga. Så jag har lärt mig mycket om hur de rör sig, och så småningom så från att bara vara intresserad av själva inventeringen och fånga dem på bild och få reda på hur många de är, så har jag också insett att man kan ju få väldigt häftiga bilder. Vilket i sin tur av, ja, det är många vägar. Jag vet inte om du känner till, jag fanns ju en Hällesö-affär här för ett antal år sedan, 2011, där jag pekade ut en naturfotograf för att vara fuskare.
Det var falskt.
Som blev väldigt mycket rabald kring.
Ja.
Det visade sig att han fuskade.
Men, vad var det du avslöjade honom på?
Jag gillar bilder. Och jag såg bara att det är fake. Det är svårt att beskriva vad det som gjorde att jag kunde se så tydligt vad
det
som var fake.
Det var inget specifikt, utan det bara något.
Ja, i något fall var det ett lodjur som var fotat i första veckan i juli.
Okej.
Okay. I vinterpäls. Så det är
varningsklockan.
Det ringer varningsklockan. Men det märkliga var att det var ingen annan som såg det.
Nej.
Hur som helst så... det i sin tid gjorde att jag sen så småningom började intressera mig för att få lodjur på bild själv. Och känner Henrik Ekman på SVT. Och han ringde mig för 2,5 år sedan och frågade om jag hade något tips om älgar i trädgård för att BBC skulle göra en serie. Och då kom vi att prata just om det här med det här så kallade Hällesö-affären. Och att nu har jag hamnat i lodjursträsket, så för nu har jag börjat filma lodjur istället och fota lodjur. Och då fick han se bilderna, och så hamnade jag så småningom dagen efter i ett Zoom-möte med BBC.
Berätta om det mötet. Det måste ha varit en overklig upplevelse.
Ja, det var, som jag är ju inte fotograf på det sättet, även om jag alltid var intresserad av fotografering. Så visade de bilder jag hade och en del filmsekvenser som jag hade fått. Och då frågade de mig om jag kunde hjälpa dem, för de skulle göra den här serien Wild Scandinavia. Och naiv som jag var så sa jag ja. Och så småningom, då, det här var ju under pandemin, vilket gjorde att de kunde inte skicka folk från England, utan det kom en tysk fotograf, satte upp lite kameror, deras egna som superkameror, som jag skötte i 2,5 månad. Jag fick några jättefina sekvenser, men inte tillräckligt egentligen, så jag fortsatte efter de tog ner dem och köpte egna kameror för den ersättning jag fick. Likadana kameror.
Byggde på dig.
Jag byggde på mig egna, så att sen fortsatte jag filma, sen har jag fortsatt efter det också då, så att senast jag höll på med mård faktiskt och får väldigt fina sekvenser på mård.
Häftigt. Jag såg ju Heartland på SVT. Ja. Det fanns ju kvar fortfarande.
Jajamän, den finns att se på SVT Play.
Ja, där stod du i eftertexterna. Det var häftigt.
Amen.
Det är många naturfilmer som bara drömmer om BBC. Vill höra.
Ja, det kan ju kännas lite orättvist att jag då, som är verkligen amatör inom det området, hamnade och fick göra det här. Det inleder ju det här programmet. Det är ju den första delen där det handlar om lodjur. Sen är det inte alla sekvenser mina, utan det finns några också som inte är mina, men huvuddelen är mina.
Så är det. Ja, häftig känsla. Och är det ett fortsatt stort intresse för det där, fotografering och så vidare? Har det växt?
Jag tycker det är jättekul. Alltså viltkameror överhuvudtaget. Jag hade ett par kameror ute hela säsongen under Ben Saltsten. Jag fick en fantastisk sekvens av en ren slump. Jag hade egentligen satt ut den, för jag hade en valp eller rävkull i området. Och så har jag en ko och kalv som går fram till saltstenen, och de står och slickar på saltstenen. Så kommer det en rävvalp fram och smyger fram bakom kon, och så nafsar henne i bakbenen.
Okej.
Okay. Ja, helt fantastisk sekvens.
Du lyssnar på Viltmarken podcast.
Men vad finns det annars för kunskapsluckor gällande just rovdjursfrågor, säger du? Vad skulle du vilja täppa till för kunskapsluckor där ute i allmänhet? Svår fråga såklart.
Det är en svår fråga, det beror ju på vem, liksom, vilken grupp vi pratar om. Jägarkåren har någon, i varje fall basal kunskaper om rovdjuren, vad de äter och så vidare. Det som jag tror att väldigt många saknar, det är ju kunskap om de politiska möjligheterna, EU-kommissionen och lagstiftning och förutsättningar som egentligen gäller. Mm. Det är väl det, det är väldigt svårt. Sen kan det också vara svårt att få folk att intressera sig för sådana tunga frågor. Mm.
Hur säljer man in det? Sexigt.
Jag håller faktiskt, när jag håller föredrag så har jag med lite grann om det. Jag försöker förklara liksom, vad är problematiken. Som du nämnde här inledningsvis så sitter jag i den här ordförande i FACE rovdjursgrupp. Mm. Och jag försöker delge liksom hur arbetet på EU-nivå fungerar, vilken problematik som finns, exempelvis bara en sån sak som att om man har en italiensk tjänsteman i kommissionen som då är van vid jakt där 30-40 personer skjuts varje år av i Italien på 4 veckor. De skjuter varandra helt enkelt. Oj. Och försöka förklara den svenska jakttraditionen och så vidare. Förstår han överhuvudtaget vad jag pratar om? Mm. Om jag pratar om att det är viktigt att vi får behålla stövarjakt på hare exempelvis. Att vargen utgör ett hot mot det. Förstår han då eller tänker han engelsk packjakt? Mm. Så att just den här problematiken att försöka förklara för jägarna att saker och ting är kanske inte alltid så enkelt. Nej. Och varför det är viktigt att Jägarförbundet har den roll vi har där vi jobbar bara, både på nationell nivå men även på internationell nivå.
Det är lätt att glömma.
Det är lätt att glömma. Det är lätt att tro att frågan är mycket enklare än vad det är. Jag menar, det är bara att skjuta varg, tycker jag. Nej, det är inte riktigt så enkelt.
Vi behöver dig, Gunnar. Din sakliga röst och kunskap. Och tack för att du fortsätter att rätta ut frågetecknen för oss. Du kör på ett tag till, hoppas jag.
Jag har ju nått pensionsålder, men jag kämpar nog på ett par år till. Så att, trevligt att vara här.
Jättebra. Tack för att du kom.
Tack själv.
Vildmarken podcast. Hitta fler avsnitt och ta del av vårt digitala magasin på vildmarken.se.